och Märna steg fram till den stora flammande solen som var inlagd i guld på golvet. Guld som nötts av oräkneliga fötter och knän under århundradenas gång. Rummets inredning var sparsmakad, frånsett denna detalj, och de erövrade stridsbaner som hängde högt upp i taket, gamla och trådslitna. Och Märna såg på Morgase som skred förbi honom utan att egentligen visa att hon sett honom, och när dörren stängdes bakom henne sa han: "Jag har fortfarande inte hittat Elaine eller Gawain i snod." "Är det dina viktiga nyheter?" frågade Nile irriterat. Enligt Bulwers rapporter befann sig Morgases dotter i Ibodar, fortfarande invecklad i häxornas intriger. Och order angående henne hade redan vidarebefordrats till Jachim Carradine. Hennes andra son var tydligen fortfarande också i häxornas tjänst, i Tyr Valon. Där till och med Bulwers spionnät var mycket glest. Nile tog en ordentlig klunk av det svala vinet. Hans ben hade känts kalla och sköra på sista tiden, men det hindrade inte den skuggsvuna hettan från att få honom att svettas och bli torr i munnen. Och Märna ryckte till. Nej, snod. Han fumlade i en ficka i sin vita underrock och fick fram en liten bencylinder med tre röda längsgående streck. "Ni ville ha den här så fort duvan landade i..." Han avbröt sig när Nile nappade åt sig cylindern. Det här var vad han hade väntat på. Skälet till att inte en legion redan hade marscherat iväg mot Andor med Morgase i spetsen, om än inte som anförare. Om nu inte alltsammans var dårskap från Varvardins sida, galenskaper från en man som bringats ur sin själsliga jämvikt av att se Charabon duka under för anarki och laglöshet, så skulle Andor få vänta. Andor, och kanske även annat. Jag har bekräftelse på att Vita tornet verkligen har splittrats, fortsatte Omerna. Makten i Tyr Valon har gripits av svarta haja. Undra på att han lät nervös med tanke på den hädelse han gjort sig skyldig till. Det fanns ingen svarta aja. Alla häxor var mörkvänner. Utan att bry sig om honom bröt Nile med tumnageln vaxigillet som förseglade cylindern. Han hade sagt åt Bulwer att sätta igång dessa rykten och nu kom de tillbaka till honom. Och Märna trodde på alla rykten han råkade få höra. Och han fick höra alla som fanns. Och det ryktas att häxorna överlägger med den falske draken Althor i snod. Självfallet överlade de med honom. Han var deras skapelse, deras marionett. Nile stängde öronen för narrens pladder och drog sig tillbaka till spelbordet medan han drog fram den smala pappersremsa som låg i cylindern. Han lät aldrig någon veta mer om dessa meddelanden än att de existerade. Och få visste än så mycket. Hans händer darrade när han rullade upp det tunna pappret. Hans händer hade inte darrat sedan han som ung pojke stått inför sitt första slag för mer än 70 år sedan. Dessa händer såg mest ut att bestå av ben och senor nu. Men än hade de kraft nog att göra vad som måste göras. Meddelandet kom inte från Varadin utan från Faisar som blivit sänd till Charabon i ett annat ärende. Det knöt sig i Niles mage när han läste det. Det var avfattat i klarspråk, inte Varadins skiffer. Varadins rapporter hade varit skrivna av en man som befann sig på vansinnets gräns, om inte bortom den. Men det Faisar skrev bekräftade deras värsta delar och mer än då, mycket mer. Althor var ett galet vilddjur, en förgörare som måste stoppas. Men nu hade ännu en vansinnig bäst dykt upp på arenan. En som kanske var farligare än till och med häxorna i Tyr Valon och deras tame falske drake. Men hur i ljusets namn skulle han kunna kämpa mot dem båda? Det förefaller som om drottning Tenobia har lämnat Saldre i snod, och De draksvurna drar fram över Altara och Marondi, plundrar och bränner ner byar. Jag har hört att man hittat Valerius horn i Kandor. Nile, vars tankar fortfarande var inställda på meddelandet, tittade upp och fann Omerna vid sin sida. Generalkaptenen fuktade läpparna med tungan och torkade svetten ur pannan med baksidan av handen. Han hoppades naturligtvis på att kunna få en skymt av vad som stod i rapporten. Nåväl, snart nog skulle alla få veta. Det verkar som om ett av dina vildaste rykten inte var så vilt trots allt, sa Nile. Och i samma stund kände han kniven glida in mellan rebenen. Överraskningen fick honom att stelna tillräckligt länge för att Omerna skulle hinna dra loss dolken och stöta in den på nytt. Nile var inte den första högste generalkommandant som rönt detta öde. Men att Omerna skulle bli hans baneman hade han aldrig trott. Han försökte kämpa emot, men hans armar hade förlorat all sin styrka. Det enda han lyckades göra var att hänga fast vid Omerna, som i sin tur höll honom uppe medan de båda männen såg varandra rakt i ögonen. Omerna var alldeles röd i ansiktet och såg ut som om han när som helst skulle kunna brista i gråt. Det var nödvändigt. Det måste ske. Ni lät häxorna sitta ostörda i Salidar och... Det verkade som om han plötsligt insåg att han hade armarna om den man som han var i färd med att mörda. För i nästa stund stötte han Nile ifrån sig. Nu hade kraften gått ur Niles ben också. Han föll tungt mot spelbordet som vält omkull. Svarta och vita stenar rasslade ut över det polerade stengolvet. Silverkaraffen studsade och spillde ut sitt vin. Kylan i hans skelett spreds i resten av hans kropp. Han var inte på det klara med om tiden börjat gå långsammare för honom eller om allting verkligen hände så snabbt som det verkade. Tunga fotsteg närmade sig över golvet och när han kraftlöst lyfte huvudet fick han se en Omerna som med gapande mun och uppspärrade ögon backade undan från Imon Valda. Valda var sinnebilden för en generalkapten precis lika mycket som Omerna i sin korta vapenrock i vitt och guld över den vita underrocken. Han var inte lika lång och hade inte samma omedelbart vördnadsbjudande utseende. Men den mörkhårige mannens ansikte var hårt, som det alltid var, och i händerna höll han ett svärd, sin högt prisade klinga med hägerns märke. Förrädare, brålade Valda och drev svärdet i Omernas bröst. Nile skulle ha skrattat om han kunnat, men det var svårt att andas och han hörde hur luften bubblade i blodet i hans hals. Han hade aldrig tyckt om Valda. I själva verket föraktade han mannen, men någon måste få veta. Han sökte med flackande blick och fann så pappersremsan från Tanshiko på golvet, inte långt från sin hand. Låg den kvar där skulle den kanske gå förlorad, men inte om han höll den i sin döda hand. Och meddelandet måste bli läst. Hans hand kröp över golvet så sakta, nuddade pappret, sköt det ännu längre bort i sitt försök att få tag på det. Hans syn började fördunklas. Han försökte tvinga sig att se. Han måste. Det blev allt mörkare och någonstans där ute fanns en osynlig fiende. En gömd fiende, lika farlig som Randall Thor, eller ännu värre. Meddelandet. Vad? Vilket meddelande? Det var dags att sitta upp och dra svärd. Dags för ett sista anfall. Vid ljuset. Han må segra eller dö. Nu bar det av. Han försökte åstadkomma ett vildsint leende. Valda hade just torkat av svärdet på Omernas vapenrock när han märkte att den gamle vargen fortfarande andades med sträva, bubblande andetag. Med en grimas böjde han sig för att göra slut på det när en smal, långfingrad hand lades på hans arm. Blir du högste generalkapten nu, min son? Ashunava hade en martyrs utmärglade ansiktsdrag. men ögonen brann med en glöd som kunde bringa även de som inte visste vem han var ur balans. Det kan du mycket väl bli när jag intygat att du dödade Patron Niles mördare. Men inte om jag måste säga att du skar halsen av Nile dessutom. Valda rätade på sig igen med tänderna blottade i någonting som skulle föreställa ett leende. Ashenava hyste en besynlig kärlek för sanningen. Han kunde slå knut på den eller hänga upp den och flå den levande. Men så vitt Valda visste ljög han aldrig rakt ut. Efter att ha kastat en blick på Nile och den växande blodpölen under honom kände sig Valda lugn. Den gamle skulle dö. Kan bli, Ashenava. Stor inkvisitorns blick brann med ännu hetare låga när Ashenava tog ett steg bakåt och drog sin vita mantelfoll utom räckhåll för Niles blod. Inte ens en generalkapten borde använda ett så familjärt tilltal. Det var vad jag sa, min son. Du har varit besynligt motsträvig mot att medge att häxan Morgase måste överlämnas till ljusets hand. Såvida du inte vill försäkra mig om det. Morgase behövs fortfarande. Att avbryta storinkvisitorn skänkte Valda stort nöje. Han tyckte inte om åklagarna, eller ljusets hand som de själva kallade sig. Vem kunde tycka om män som aldrig mötte fiender utom när dessa var avväpnade och slagna i bojor? De höll sig på sin egen kant, skilda från resten av sönerna. På Ashenavas mantel fanns bara åklagarnas röda hedestav, inte ljusets söners emblem, den flammande guldsol som prydde hans egen vapenrock. Än värre var att de verkade anse sitt arbete med brännjärn och sträckbänkar som sönernas egentliga uppgift. Morgase har gett oss Andor, så ni kan inte få henne förrän vi har landet. Och vi kan inte inta Andor för profetens pöbelhopare krossade. Profeten måste åtgärdas först. Denne man som predikade om drakens återfödelse och vars anhängarskaror brände ner de byar där invånarna inte var tillräckligt snabba att svära Althor sin trohet. Niles bröst hävde sig knappt längre. Såvida du inte vill byta Amadeusia mot Andor istället för att få båda under vårt välde. Jag tänker se Althor hängd och vita tornet malt till stoft, Ashenava. Och jag gick inte med på din plan bara för att se på när du kastar alla utsikter på sophögen. Ashenava lät sig inte skakas. Någon ynkrygg var han inte. Inte här i ljusets borg, omgiven av hundratals av sina åklagare. Men som de flesta av sönerna behandlade med stor försiktighet. Han ignorerade Valdas dragna svärd och ett sorgset uttryck spred sig över hans martyransikte. Svettdropparna i hans ansikte såg ut som sorgetårar. I så fall, och eftersom generalkapten Canwell instämmer i att lagen måste följas, så är jag rädd. Jag är rädd att Canwell håller med mig, Ashenava. Det gjorde han sen samma dags gryning då han kommit till insikt om att Valda hade en halv legion med sig till ljusets borg. Canwell var ingen idiot. Frågan är inte huruvida jag kommer att vara högste generalkommandant när solen går ner ikväll, utan vem som kommer att leda ljusets hand i dess grävande efter sanningen. Nej, någon ynkrygg var inte Ashenava. Och än mindre idiot än Canwell. Han vare sig hajade till eller frågade hur Valda tänkte sätta sina ord i verket. Jag förstår, sa han efter en liten stund och fortsatte sen med samma milda ton. Tänker du nonchalera lagen fullständigt, min son? Valda var nära att skratta. Du kan få tala med Morgase, men inte sätta henne i förhör. Det kan du få göra när jag är färdig med henne. Vilket kunde ta sin rundliga tid. Att hitta en ersättare att sätta på lejontronen. Någon som förstod sitt verkliga förhållande till sönerna på samma sätt som kung Aelron gjorde här skulle inte ske över en natt. Kanske förstod Ashenava detta, kanske inte. Just när han öppnade munnen hördes en flämtning från dörröppningen. Där stod Niles smale, knotige sekreterare och försökte vända sina smala ögon åt alla håll utom mot de båda liken på golvet. En sorgens dag, mäster Balwer, sa Ashoneva med mässande ton, lika järnhård som dyster. Förrädaren Omerna har dräpt vår högste generalkommandant Pedro Nile. Ljuset skiner över hans själ. Inget dera var osamt. Niles bröstkorg var helt stilla nu, och att döda honom hade varit förräderi. Generalkapten Valde kom för sent för att rädda honom, men han dödade Omerna just när denne avslutat sitt syndens hantverk. Balwer hajade till och började nervöst knugga händerna. Den fågelaktige figuren fick det alltid att krypa i Valda. Eftersom du ändå är här, Balwer, kan du lika gärna göra lite nytta. Han tyckte illa om oduglingar och skrivaren var den odugligaste individ man kunde föreställa sig. Gå med bud till alla generalkaptener i Ljusets borg. Tala om för dem att högste generalkommandanten har blivit mördad och kalla till möte i de smordes råd. Det första han skulle göra som högste generalkommandant var att sparka ut den skintorre lille gubben ur borgen. Sparka honom så ordentligt att han studsade två gånger och prompt skaffa sig en sekreterare som kunde hålla sig stilla. Antingen det var häxorna eller profeten som skickade Omerna, så tänker jag se till att Pedro Nile blir hämnad. Som ni befaller er, snod. Balwers röst var torr och nasal. Det ska bli som ni befaller. Han verkade äntligen finna modet att se på Niles lik och kunde knappt slita blicken från det när han bugande backade ut ur rummet. Så det tycks som om ni blir vår nye högste generalkommandant trots allt, sa Ashoneva när Balwer väl hade gått. Det tycks så, svarade Valda avmätt. Bredvid Niles utsträckta hand låg en liten pappersremsa av det slag man brukade skicka med brevduvor. Valda böjde sig ner och tog upp den, men lät genast höra en förargad fnysning. Pappret hade hamnat i en pöl utspilt vin och texten hade förlorats i oläsliga bläckplumpar. Och handen får Morgase när du inte längre har behov av henne. Det fanns inte minsta antydan till fråga i Ashonevas tonfall. Jag ska personligen överlämna henne. Det kanske gick att ordna någonting för att dämpa Ashonevas aptit en liten stund. Det skulle till och med kunna garantera Morgases fortsatta medgörlighet. Väl där lät det obrukbara pappret falla på Niles lik. Den gamle vargen hade förlorat sin slughet och järvhet med åldern. Och nu var det Imon Valdas uppgift att tukta häxorna och deras falske drake. Från sin utsiktsplats längst uppe på ett backkrön där han låg utsträckt på mage mönstrade Gowin förödelsen i eftermiddagssolen. Dumais brunnar låg flera mil söder om dem nu, bortom böljande slättland och låga kullar. Men han kunde fortfarande se röken från de brinnande vagnarna. Vad som hänt där sedan han lyckats samla ihop en del av sina återstående ynglingar och bryta sig ut visste han inte. Althor verkade ha ett fast grepp om situationen. Althor och de svartklädda männen som tydligen kunde leda kraften, vilket de gjorde mot både Eil och Aesedair. Det var när han insett att många av systrarna tagit till flykten som han bestämt sig för att det var dags att lämna slagfältet. Gowin önskade att han hade kunnat döda Althor för att hämnas sin mor som dött för Althors hand. Egwene förnekade det, men hon hade inga bevis. För hans systers skull. Om Min hade talat sanning, han borde ha tvingat henne att lämna lägret tillsammans med honom, vad hon än själv ville. Det fanns så mycket han borde ha gjort annorlunda idag. Om Min hade rätt och Elaine älskade Althor, så var detta fasansfulla öde skäl nog att döda mannen. Kanske hade Eilkrigarna besparat honom uppgiften, men han tvivlade på att så var fallet. Med ett bittert skratt höjde han tubkikaren. Den var beslagen med guldband, varav ett bar inskriptionen från Morgase, drottning av Andor, till hennes älskade son Gawain. Må han vara ett levande svärd för sin syster och Andor. Det var ord som fått en skorrande klang. Det fanns inte särskilt mycket att se förutom torrt gräs och små, glest utspridda träddungar. Vinden hade inte lagt sig utan drog fortfarande upp moln av damm från marken. Då och då skvallrade en rörelse från någon av de grunda sänkorna om att människor var i rörelse över landskapet. Eil, det var han övertygad om. De smälte in i omgivningen allt för väl för att kunna vara hans grönklädda ynglingar. Ljuset givet att fler hade lyckats fly än de han fått med sig vid utbrytningen. Han var en narr. Han borde ha dödat Althor. Han måste döda honom. Men han kunde inte. Inte för att mannen var draken återfödd, utan för att Gawain hade gett Elaine sitt löfte att inte bära hand på Althor. Hon hade försvunnit från Carrhain med en antagens låga rang och bara lämnat efter sig ett brev till Gawain som han hade läst så många gånger att det började falla sönder i sina beståndsdelar. Och det skulle inte förvåna honom om hon hade gett sig av för att på ett eller annat sätt bistå Althor. Han kunde inte bryta sitt löfte, åtminstone inte till kvinnan som han älskade. Nej, aldrig det, vilket pris han än själv fick betala. Han hoppades att hon skulle godta den kompromiss han hade gjort med sin heder. Han hade inte gjort någonting för att skada Althor, men inte heller för att hjälpa honom. Ljuset givet att hon aldrig bad honom om det. Det sades att en man kunde bli tokig av att älska, och han var ett levande bevis på att det var sant. Plötsligt fick någonting honom att trycka kikaren till ögat. En kvinna på en stor svart häst kom galopperande ut på öppen mark. Han kunde inte urskilja hennes ansiktsdrag, men ingen tjänarinna skulle ha varit klädd i ridklänning, vilket innebar att minst en av Aes Sedena hade lyckats fly. Om det fanns systrar som klarat sig levande ur fällan kunde det betyda att fler ynglingar också gjort det. Om turen var med honom skulle han kunna hitta dem innan de blev dödade i små grupper av älkrigarna. Först måste han emellertid ta ställning till den här systern. Han hade flera skäl att helst fortsätta utan henne. Men att lämna henne där att kanske genomborras av en pil vars upphov hon aldrig hann uppfatta var inte ett val han kunde tillåta sig att göra. Just som han började resa sig upp för att vinka snubblade emellertid hästen och föll och ryttaren kastades av. Gawain gav till en svordom och sen ännu en när han genom kikaren såg pilen som stack ut från hästens sida. Han gjorde en hastig granskning av kullarna och svalde en tredje ed. Det kunde mycket väl stå 2 dussin beslöjade älkrigare på något av krönen och blicka ner över den stupade hästen och ryttaren. Mindre än 100 steg från Aes Sedena. Han kastade en snabb blick på den fallna. Systern tog sig ostadigt på fötter. Om hon höll huvudet kallt och använde kraften borde en samling älkrigare omöjligen kunna göra henne någon skada. Särskilt om hon tog skydd mot fler pilar bakom den fallna hästen. Inte desto mindre skulle han känna sig bättre till mods när han hade hämtat henne. Han rullade bort från krönet för att minska riskerna att bli sedd av älkrigarna och ålade sig sen ner för motsatta sluttningen tills han kunde ställa sig upp. Han hade haft med sig 581 ynglingar söderut. Nästan alla som kommit tillräckligt långt i sin träning för att kunna lämna Tyr Valon. Men det var knappt 200 som väntade honom på sina hästar i sänkan. Innan katastrofen vid Dumais brunnar hade det funnits en komplott för att se till att han och alla ynglingarna dog utan att kunna återvända till Vita tornet. Det var han säker på. Varför visste han inte? Ej heller om det var Elaida eller Galina som låg bakom. Men även om allt inte hade gått efter ränkmakarnas planer så hade de lyckats nog så väl. Undra på att han skulle ha föredragit att klara sig utan Aisha Jerry i fortsättningen om han haft något val. Han stannade bredvid en högvuxen grå vallack med en ung ryttare. I själva verket var alla ynglingarna unga. Många behövde på sin höjd raka sig var tredje dag och vissa låtsades bara till och med. Men Jishao bar silvertornets märke på rockkragen. Ett tecken på att han var en veteran från striderna då Xuan Songs störtades. Och under kläderna bar han ärr från senare strider. Han var en av dem som för det mesta kunde hoppa över rakningen. Men hans mörka ögon kunde ha tillhört en man som var 30 år äldre. Gowin undrade hur hans egna ögon såg ut. Jishao, det är en syster vi måste plocka upp ur. Det hundratal älkrigare som kom springande över den låga höjden i väster hajade till av överraskning när de fann ynglingarna i sänkan nedanför. Men vare sig häpnaden eller ynglingarnas större antal höll dem tillbaka. Snabbt som blixten drog de upp sina slöjor och störtade ner för slänten. De stötte sina spjut mot hästarna lika ofta som mot ryttarna och arbetade i par. Det var tydligt att älkrigarna visste hur man stred mot en beriden fiende. Men ynglingarna hade nyligen fått en hårdhänt lektion i att kämpa mot äl, och i deras led överlevde bara de som lärde sig snabbt. En del av dem var beväpnade med smäckra lansar som slutade i skarpa stålspetsar på halvannan fot, försedda med parerskydd för att inte tränga för djupt in. Och alla var så skickliga med svärden som man kunde vara utan att ha nått svärdsmästares grad. De kämpade i grupper om två eller tre. Varje man täckte en annans rygg och de höll sina riddjur i rörelse så att älkrigarna inte kom åt att skära av knäsenorna. Det var bara de allra snabbaste av älkrigarna som lyckades ta sig innanför deras cirklar av blixtrande stål. De stridstränade hästarna var vapen i sig själva. De krossade fiendeskallar med hovarna, grep män med tänderna och skakade dem som när en hund ruskar en råtta. Slet halva ansiktet av dem med sina käkar. Hästarna skrek när de kämpade, tjöt i samma stridsfeber som kommer över soldater i drabbning. En feber som sjöng att de levde och skulle överleva för att se ännu en soluppgång om de så skulle behöva vada till knäna i blod. De vrålade när de stred, de vrålade när de dog. Det gick inte att höra någon skillnad. Gowin hade dock inte tid att vare sig titta eller lyssna. Eftersom han var den enda ynglingen till fots drog han till sig stor uppmärksamhet. Tre kardinsårklädda gestalter pilade fram mellan ryttarna med spjuten i högsta hugg. De trodde kanske att han skulle bli en lätt match för tre angripare, men den villfarelsen tog han ur dem. Hans svärd lämnade skidan med samma mjuka lätthet som han gled mellan falken dyker och murgrönan omfamnar eken och vidare till månen stiger över sjöarna. Tre gånger kände han den välbekanta stöten i handlederna av att klingan mötte kött och lika snabbt låg tre beslöjade ejlmän på marken. Två av dem rörde sig fortfarande matt. Men de var båda ute ur leken i samma grad som den tredje. Hans nästa motståndare var en helt annan historia. Mannen var smal och lång, en handsbredd längre än Gowin och rörde sig likt en orm. Spjutet for som en blixt medan skölden parerade Gowins svärdshugg med en kraft som Gowin kände ända upp i axlarna. Tjädern dansar blev till luften böjer sig och övergick i håmannen knackar med solfjädern. Och älmannen mötte vart och ett av dessa fäktningsmönster till priset av en rispa över bålen. Medan Gowin själv endast med en kvick undanmanöver fick ett spjuthugg som hotade att genomborra hans lår att endast förorsaka honom ett ordentligt jack. De cirklade runt varandra, glömska av striden som rasade omkring dem. En ström av hett blod rann längs Gowins ben. Ejlmannen fintade för att försöka rubba hans balans, fintade igen. Gawain gled från det ena fäktningsmönstret till nästa med svärdet än högt, än lågt, i hopp om att mannen någon gång skulle stöta för hårt och långt. Till sist var det slumpen som avgjorde. Ailmannen snubblade plötsligt till och Gawain hade genomborrat honom innan han ens såg hästen som hade backat in i motståndaren. En gång i tiden skulle detta ha grämt honom. Han hade uppfostrats till tron att om två män måste slåss så skulle det ske under rättvis kontrollerad duell. Ett drygt halvår av slag och skärmytslingar hade lärt honom av med den inställningen. Han satte foten mot Ailmannens bröst och drog loss klingan. Föga ridderligt men snabbt, och i strid var långsamhet ofta detsamma som döden. När han befriat svärdet fanns det emellertid inget behov av snabbhet längre. På marken låg stupade män, ail såväl som ynglingar. Vissa stönade och andra tysta, men resten av ailkrigarna löpte iväg österut, jagade av två dussin ynglingar, däribland en del som borde ha vetat bättre. Halt, ropade han. Om de idioterna lät styrkan splittras skulle ailkrigarna snart göra hackmat av dem. Stoppa förföljandet! Halt, sa jag! Halt, bränn er! Motvilligt höll ynglingarna in. Gisau svängde runt sin vallack. De ville bara hugga sig genom oss för att kunna fortsätta dit de skulle, ers nåd. Hans svärd var drypande rött längs halva klingans längd. Gawain fångade tyglarna till sin egen bruna hingst och svingade sig upp i sadeln utan att torka svärdet eller sticka tillbaka det i skidan. Det fanns inte tid att se vilka som var döda och vilka som skulle kunna överleva. Glöm dem, den där systern väntar på oss. Hal, stanna med din halva av truppen och ta hand om de sårade. Och se upp med ailkrigarna. Att de är döende betyder inte att de har gett upp. Resten av er, följ mig. Hal höjde svärdet till hälsning, men Gawain hade redan sporrat sin springare. Skärmytslingen hade varit kort, men tydligen ändå för lång. När Gawain nådde krönet syntes bara den döda hästen. Någon hade vänt sadelväskorna ut och in. Han spanade genom kikaren, men såg inga spår efter systern, ailkrigare eller någonting annat levande. Det enda som rörde sig var vinddrivna dammsjok och en klänning som fladdrade i blåsten på marken intill hästen. Kvinnan måste ha sprungit för att ha kunnat försvinna så spårlöst. Hon kan inte ha kommit långt, inte ens om hon sprungit, sa Gisau. Vi kan hitta henne om vi sprider oss. Vi letar när vi har tagit hand om de sårade, svarade Gawain bestämt. Han tänkte inte splittra upp sina styrkor när det vimlade av ailkrigare i området. Det var inte många timmar kvar till solnedgången. Och innan dess ville han hinna slå upp ett välbevakat läger på en högt belägen plats. Det skulle för all del inte skada om han lyckades hitta en syster eller två. Någon måste förklara katastrofen för Elaida. Och han såg mycket hellre att det blev en Eishede som ställdes inför hennes vrede än han själv. Med en suck vände han hästen och red ner för att se hur hög slakträkningen blev den här gången. Det var den första verkliga lektion han lärt sig som soldat. Man måste alltid betala slaktaren. Han hade en känsla av att det skulle komma större räkningar snart. Världen skulle glömma Dumais brunnar under de fasor som väntade.